Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag så ska vi ut och åka berg- och dalbana. Och det går inte riktigt som tänkt, för någonting går väldigt, väldigt fel med den här berg- och dalbanan. Och vi kommer nu få höra vittnesmålet från den ensamma överlevaren. Och med det sagt så sätter vi igång med dagens avsnitt.
Jag är den enda överlevaren av en berg- och dalbana som inte kunde stoppas på 12 timmar. Förra året lärde jag mig en läxa som jag aldrig kommer att glömma. Lita på din magkänsla. Jag var ledig från jobbet. Jag ville göra något roligt, men alla jag kände var upptagna. Det är förståeligt, jag menar det var en tisdag. Jag bestämde mig för att bara åka till nöjesparken själv. Jag har gjort det förr och haft jätteroligt. Jag är lite av en äventyrslysten person. Ja, eller inte så mycket längre. Att köra 5 kilometer i timmen över hastighetsgränsen är ungefär all spänning jag vill ha i livet nu för tiden. Jag kom till parken vid ungefär 14-tiden. Det var lugnt, även för en tisdag. Det gav mig en känsla av spänning för att jag visste att jag skulle kunna åka många attraktioner utan att behöva vara där hela dagen. Samtidigt gav det mig en konstig, overklig känsla. All denna plats och inte tillräckligt många människor för att fylla den. Men jag ignorerade känslan och gick vidare. Jag vet inte hur det är med er, men när jag går till en nöjespark gillar jag att jobba mig upp till de riktigt galna åkattraktionerna. Jag börjar smått och avslutar dagen med min favorit. Min favorit råkade vara Dödsängen. Det känns lite för passande, eller hur? Klockan var 19.30 och parken stängde klockan 20.00. Och jag visste att det var dags att ställa mig i kön för min sista åktur. Jag skaffade också en ny vän där. Vi träffades stående i kön till en av mina första åkturer på dagen. Vi bestämde oss, efter att ha pratat en stund i kön, för att hänga ihop resten av dagen. Hans namn var Charlie. Vi var överens om varje åkattraktion den dagen, förutom den sista. Han ville avsluta kvällen på Sinnesböjaren. Men efter lite övertalning, det vill säga kön till Sinnesböjaren var mycket kortare när vi passerade, bestämde vi oss därför för att ta Dödsängen sist. Vi ställde oss i kön till Dödsängen och det var knappt någon kö alls. Det var förståeligt, med tanke på att det nästan var stängning. Tror du att vi kommer få åka flera gånger om kön håller sig kort? Sa Charlie med händerna knäppta, exalterat framför sig. Jag log bara åt honom och skrattade. Normalt sett skulle jag också varit exalterad, men något i magen kändes så fel. Av någon anledning ville jag inte åka på en av mina favoritåkattraktioner. Kanske var det de 5 varmkorvarna jag åt ett par timmar tidigare, tänkte jag. Jag är en mycket rationell person. Jag var inte den sortens person som lät ångest eller oro styra över mig. Jag trodde alltid att livet var det du gjorde det till. När vi ställde oss i kön var det cirka 60 personer, plus minus. Människorna framför oss gjorde sin åktur och 30 av oss var kvar i kön. Folk började titta på klockan och säga att de var trötta och bara gick ur och gav upp. När det var vår tur var bara 19 personer kvar i kön. Jag visste tillräckligt väl hur åkturen gick för att minnas att den rymde 20 personer. Så om ingen annan ställde sig i kön, kanske de verkligen skulle låta oss åka flera gånger. Men jag ville verkligen inte det. Ärligt talat kände jag mig ännu mer övertygad om att gå ur kön efter att alla andra gjort det också. Och jag ville inte verka tråkig inför min nya vän om jag ville gå ur berg- och dalbanan efter en åktur. Tiden kom för oss att gå på åkturen. Mitt hjärta slog snabbare än det någonsin hade gjort. Jag undrade om jag var upprörd för att jag och en vän såg Final Destination 3 för ett par veckor sedan. Men jag hade inga visioner om det fruktansvärda öde vi alla skulle möta. Jag kände bara oro. Jag gjorde allt jag kunde för att få det att gå ihop och inte oroa mig. Men ingenting fungerade. Jag övervägde seriöst att bara berätta för Charlie att jag inte mådde bra efter den senaste åkturen. Men jag hade äntligen hittat någon med min smak för berg- och dalbanor. Jag ville inte göra honom besviken. Vi var långt bak i kön, så vi hade inte mycket att se till om var vi satt i vagnen. Vi hamnade i tredje vagnen från framsidan. Jag var bara glad att vi inte satt i främre vagnen. När du kliver på dödsängen spelas en fånig liten jingel. Ingenstans att fly, ingenstans att gömma sig. Dödsängen kommer att hitta dig, död eller levande. Med musik i bakgrunden, som alltid lät så dum tidigare. Jag kunde inte ens tro att det påverkade mig. Charlie sjöng till och med i den, medan han glatt grabbade tag i min arm. Vi satte oss på våra platser och en anställd kom förbi och drog ner den metalliska bågen för att säkra oss i våra säten. Det var den typen som spände fast dig individuellt över axeln. Jag är lite på den rundare sidan, men jag kan alltid få plats i berg- och dalbanesäten. Jag har aldrig blivit nekad att åka. Jag blev bara lite trängd. Det är faktiskt ganska trevligt eftersom att jag känner mig mycket säker. När vi spändes fast kände jag plasten som täckte metallens beröring mot mina axlar och bröst. Det borde ha gett mig en känsla av tröst och säkerhet. Men jag kände mig bara instängd. Den anställda gick tillbaka till stationen som har den ökända stora knappen som startar åkturen. Han visade tummen upp till alla och skrek: "Redo för dödsängen?" Alla höjde sina händer och skrek av spänning. Förutom jag. Jag drog en djup suck. Räknade ner sekunderna. Försökte föreställa mig, Charlie och jag, när vi var av åkturen och hur lyckliga vi skulle vara efter. Den anställde tryckte på knappen och vi var iväg. Berg- och dalbanan sköt ut från landningsstationen som om vi vore en kula som sköts ut från ett gevär. Efter det började den på en relativt långsam uppförsbacke upp till en nedförsbacke på ungefär 60 grader. Ett par vridningar och svängar, en stor loop och några fler och svängar. Ungefär halvvägs genom åkturen hade jag det trevligt. Jag tänkte på hur det svåraste var över och jag var säker. Bara lite ångest var allt. Vi var på vår sista sväng när en känsla av lättnad kom över mig. Jag kunde se slutet av åkturen. Jag var nästan klar. Men åkturen började inte sakta ner. Normalt sett börjar berg- och dalbanor sakta komma till ett fullständigt stopp flera meter från slutet. Men den fortsatte. När vi passerade landningsområdet såg jag operatören se förvirrad ut när vi rusade förbi. Jag märkte att ingen annan stod i kön. Någon skrek: "En gång till!" Och alla ombord svarade exalterat. Alla utom jag. Charlie tittade på mig och grep min handled. "Ja, jag visste att det skulle låta oss fortsätta. Det här är fantastiskt." Han släppte ut ett exalterat glädjerop när vi nådde upp till klättringen för nedförsbacken. Han strålade av glädje hela resten av varvet. Vi passerade landningsområdet igen. Men den här gången hade berg- och dalbanans operatör några andra personer med sig. Operatören som spände fast oss såg röd och orolig ut. När vi blev virvlade för tredje åkturen på dagen var de andra åkarna uppdelade. Vissa var fortfarande upphetsade och skrek: "Låt oss gå en gång till!" eller "Bästa dagen någonsin!" Vissa började låta rädda. Inte alla märkte att operatörerna såg förvirrade ut. Jag kan lova dig en sak. Jag märkte det. Vi började åka upp för backen igen. Detta var den långsammaste delen av åkturen, med cirka 10 km i timmen och sakta ner lite när den nådde sin topp. Det gav oss möjligheten att ta ett andetag och försöka prata, även om det bara var totalt cirka 20 sekunder. Är vi fast? Sa jag nervös till Charlie. Jag är säker på att det är okej. Det är bara ett fel med det elektriska systemet som inte aktiverar bromsarna eller någonting. Det finns alltid en manuell avstängning. Han blev avbruten och vi åkte ner för den branta backen. Vi passerade ännu en gång. Den här gången med fler människor som såg oroade ut och någon som stod nära där berg- och dalbanan skulle passera. Han försökte ropa på oss när vi passerade, men vi kunde inte riktigt förstå honom. Kanske något om att de jobbade med att få ner oss. Den här gången, när vi rusade förbi, var alla rädda och började få panik. Jag antar att det inte gick upp för vissa vad som hände förrän nu. Vi gick runt en femte gång och allt förblev detsamma. På sjätte varvet var vi på toppen och såg en brandbil komma in på parkeringsplatsen. Från toppen av backen hade vi en perfekt utsikt över parkeringen, tillsammans med sidan av en motorväg lite längre bort. Det tog två varv runt banan innan brandkåren kom till oss. Inte bara dem, utan poliser och ambulanser. Det började skrämma mig. Varför fick vi ambulanser? Är det bara protokoll? Eller finns det något mer till det här? Någon kom några minuter senare med en stor whiteboard som de använde för att skriva meddelanden till oss. Åkturen var för högljudd när vi passerade dem för att höra något, så det här var deras enda sätt att prata med oss. Det måste ha varit den 12:e eller 13:e gången runt varvet när whiteboarden lydde: försöker befria er på toppen. Jag visste att de inte kunde skriva en hel roman för oss eftersom man bara hinner läsa så mycket när man åker snabbt. Men kom igen människor, vad ska det betyda? Jag tror att de bara ville berätta för oss att de arbetade på ett sätt att få ner oss. Men det spelade ingen roll. Vi hade varit på den här åkturen i nästan 30 minuter. Vi mådde illa och våra kroppar gjorde riktigt ont. Ett par varv efter det såg vi en brandbil som försökte komma under där toppen av stigningen var. Lyckligtvis fanns det en stor plats där brandbilen kunde dra sig precis bredvid den. Tyvärr, på sin höjd, är den ungefär 60 meter upp i luften. Den hade heller inga nödutgångar högst upp, som de flesta berg- och dalbanorna har. Man skulle kunna tro att det skulle vara ett krav, men vad vet jag. Vi såg brandbilen börja expandera segeln som kommer ut överst, men den var inte ens nära toppen. Vi väntade på att brandmännen skulle försöka hitta en lösning för att rädda oss, medan publiken under oss tittade på som att vi var någon slags show. Det hade gått ungefär 45 minuter när det första dödsfallet inträffade. Sen en till strax efter det. Det fanns en smalare kille i en vagn bakom mig. Jag hörde honom prata om att försöka smita ur säkerhetsbältet som säkrade honom i hans säte. Den andra killen han var med sa åt honom att det var en dålig idé. Det gjorde jag också. Nästa gång vi gick upp för stigningen började han våldsamt vicka och kasta sig fram och tillbaka. Till den grad att folk trodde att han skulle kasta sig av åkturen. Han lyckades vicka sig ungefär halvvägs ut, precis högst upp på toppen. Men ja, det slutade inte särskilt bra. Hans ben fastnade på en del av spåret och ryckte resten av kroppen ur båggrenen. Det skickade hans kropp kraschande ner mot marken, men jag tror att han var död redan strax efter att han rycktes ur sitt säte. Jag såg inte så mycket av det, men killen bredvid honom gav ifrån sig ett vansinnigt skrik. Att höra den sortens plåga medan man känner tyngdkraftens hårda effekter slå mot bröstet när man åker ner för en brant backe var verkligen skrämmande. Skriket från ingenstans slutade och fler människor skrek. Mannen bredvid honom fick en hjärtattack. Jag kunde höra en symfoni av stönanden och gråt från folkmassan som såg på oss. Jag kunde inte höra dem tidigare på grund av hur högljudd åkturen var, men de var skrämda av vad de såg. Polisen försökte eskortera dem ut ur parken, men det hindrade inte folk från att parkera längs vägen för att titta och spela in med sina telefoner. Det fick mig att känna mig äcklad. Vid cirka en timme på åkturen slutade alla skrika och försöka prata med varandra. Det verkade som att alla accepterade sitt öde. Mina naglar var djupt inbäddade i Charlies handled. Jag kunde inte skrika mer på grund av att min hals kändes rå från skrikandet. Även om jag hade velat kunde jag förmodligen inte på grund av att min röst sprack. Jag såg att jag hade klämt så hårt så lite blod sipprade från Charlies arm. Men han var för borta för att märka det. Han tillsammans med några andra mådde otroligt dåligt. Han kräktes förmodligen 5 gånger vid det här laget och såg korsögd ut. Vid den tiden stängdes elen av i hela parken. Alla ljus, allt. Jag tror att de hoppades på att en hård omstart av hela parken skulle stoppa åkturen. Bergochdalbanan förlitade sig inte bara på tyngdkraften utan också på mycket hjälp från motorer och andra elektroniska element. Allt stängdes av när vi var på raksträckan. Självklart stannade den fortfarande inte. Jag kunde höra några skrika av frustration. Att inte förstå hur den fortfarande kunde röra sig om den inte hade en elektrisk källa. Efter 2 timmar fick några familjemedlemmar komma in i landningsområdet, vilket var en dålig idé. Vi gjorde vårt bästa för att hålla oss lugna. Våra familjer som rusade förbi oss varje 2 minuter och skrek åt oss gjorde det ännu värre. Min mamma var min första familjemedlem som dök upp. Missförstå mig inte, jag älskar min mamma, men hon är mycket envis och ville ha något gjort, även om de redan hade försökt med allt. Självklart var det bara för att hon ville ha mig säker, men det stressade mig. Brandmännen lade ut ett säkerhetsnät under uppförsbacken. Det var fortfarande ganska högt om vi ens kunde ta oss ut framgångsrikt för att landa på det. Och vi kanske skulle klara oss, men vi var alla ärrade från vad som hände tidigare. Det verkade som om de satte ut det ifall någon skulle försöka ta sig ut igen. Det verkade inte som om det var planen att vi alla bara skulle hoppa ut från den där rörliga dödsmaskinen. De var inte tillräckligt desperata vid det laget. Vi såg en stor grupp människor som passionerat argumenterade och skrek åt varandra. Från vad jag kunde se bestod det av familjemedlemmar, brandmän och några anställda på parken. Jag är säker på att det fanns många olika åsikter. Åkturen var inne på den 3:e timmen. När berg- och dalbanan återigen kom in i landningsområdet såg jag en kvinna springa över till kontrollpanelen. Ett par personer sprang till henne och sa åt henne att stoppa och inte trycka på knappen. Hon skrek och vred sig vilt. Det hade varit svårt att förstå folk tidigare när vi hade passerat dem, men det här var kristallklart. När vi passerade kunde jag se att hon började kämpa för att komma loss från greppet från de som höll henne tillbaka. Jag var inte allt för orolig. Vilken knapp hon än ville trycka på, så var jag säker på att den inte skulle fungera, eftersom ingen av de andra hade fungerat hittills. Vi var ungefär 5 sekunder från att börja nedförsbacken när vi hörde ett klick från alla våra säten. Kvinnan tryckte på knappen som låste upp alla våra överhängande säkerhetsbälten. Naturligtvis fungerade säkerhetsbältesknappen, men inte knappen för att stänga åkturen. Några reagerade tillräckligt snabbt för att antingen hoppa ut eller dra tillbaka det över sig själva innan åkturen började gå ner. Andra hade inte.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Inte lika mycket tur. Tre personer lyckades hoppa ut, men överlevde inte fallet, trots att det nu fanns ett jättenät för att fånga den som var dum nog att försöka ta sig ut så högt upp. Träffade en person en stödbalk på vägen ner, och de andra två landade fel när de träffade nätet. Deras kroppar vek sig på ett onaturligt sätt när de träffade det. Alla tre dog omedelbart. Jag skulle säga att ungefär hälften av oss som var kvar lyckades få säkerhetsbältet säkrat innan vi började nedförsbacken. Alla andra var tvungna att hålla fast för sina liv. Och tyvärr var jag en av dem. Jag kände hur min mage började sjunka när jag sträckte mig upp för att greppa det enda som skulle hindra mig från att bli en del av trottoaren nedanför. Begränsningen var inte helt värdelös vid det här laget. Jag hade bara cirka 10 cm mellan mitt bröst och begränsningen. När jag grävde in mina fingrar i plasten hoppades jag att jag skulle klara mig. Sen började åkturen. Jag kände hur min rumpa lyfte från sätet som jag hade blivit så bekant med. Jag försökte slingra mina vrister runt berg- och dalbanans golv för att hålla resten av min kropp från att flyga ut. Charlie hade lyckats få ner begränsningen, så han försökte få sitt ben över mitt och hålla mig nere med sin arm. Efter de längsta 5 sekunderna i mitt liv lyckades jag dra ner den över mitt bröst. Jag visste inte säkert vem annan som hade lyckats få ner sin, men jag antog, från hur rädda några av dem lät, att det inte var bra. Allt jag kunde tänka på och se var den stora loopen som kom. När vi närmade oss kunde jag höra svordomar från flera passagerare, inklusive några framför mig. Hon ryckte våldsamt i begränsningen, men den rörde sig inte. Jag hoppades och bad att den centrifugala kraften skulle hålla kvar henne i sitt säte. När vi åkte runt den stora loopen stängde jag mina ögon. Jag visste att jag inte ville se vad som skulle hända. Jag hörde flera personer skrika och göra hemska, knäckande ljud. Jag har inte något exakt antal, men jag skulle säga att det bara var 7 personer kvar efter det. Jag kunde se de 2 personerna längst fram och Charlie bredvid mig. Jag minns bara att jag hörde 3 andra röster bakom mig vid det här laget. Vid 5-timmarsmarkeringen dog 3 personer till, medan de var på åkturen. 2 av dem av hjärtinfarkt eller något liknande. Den 3:e personen, tja, han såg personen bredvid sig plötsligt dö medan de åkte runt en av kurvorna. Han skrek av ilska och han... jag skulle faktiskt helst inte gå in på detaljer. Men han dog strax därefter. Jag såg hela händelsen. Det var de 2 personerna som var kvar framför mig och Charlie. Vid 6-timmarsmarkeringen såg vi en grupp människor bära in vad som såg ut som ett annat stort nät, förutom att det var i landningsområdet. Nästa gång vi åkte runt skrev de något nytt på den stora vita tavlan. Vi försöker stoppa det manuellt. Jag hade ingen aning om vad det innebar, men med tanke på nätet var jag skräckslagen. Nästa gång fanns det människor på båda sidorna om landningsområdet. På ena sidan var nätet lindat runt en stor stolpe som på något sätt hade fästs i betongplattan. Jag såg en stor liknande stolpe på den andra sidan, men nätet var ännu inte fäst. När vi susade förbi hörde jag människor försöka skynda sig bakom oss. Vi åkte runt en av kurvorna och jag vred på halsen för att se vilken plan de hade i åtanke. De försökte febrilt att knyta den andra sidan av nätet till stödbalken som nyligen borrats ner i marken. Jag kunde inte tro hur dumma de här människorna var. Hur i hela friden trodde de att det här var en bra idé? Var det här det sista desperata försöket? Jag skrek åt dem och sa åt dem att sluta. Men naturligtvis kunde de inte höra mig. Även om de kunde det skulle de inte lyssna. De var desperata att få åtminstone någon av oss att överleva. Eller kanske ville parkens ägare att vi alla skulle dö så att ingen kunde prata öppet om de fasansfulla saker vi gick igenom. När vi passerade den sista kurvan jublade hundratals människor som tittade på spektaklet, klappade och firade. På något sätt såg de inte några brister i den här fruktansvärda planen. Vi var på raksträckan och mitt hjärta började slå igen. De få sekunderna innan vi träffade nätet kändes som slow motion. Jag svor att jag kunde se allas ansikten. De såg glada ut. Jag kunde inte tro det. Det gjorde mig upprörd för jag visste att alla snart skulle bli mycket besvikna. Till slut träffade vi nätet. Naturligtvis var det ingen match för en jättestor metallkonstruktion som träffade det. Stolpen revs upp från betongplattan och krossades ner precis mellan vår vagn och den bakom oss. När vi var på väg upp för backen försökte vi få nätet som hade fastnat på berg- och dalbanan att lossna. Lyckligtvis lyckades vi få det lossna från oss. Men ingen lycka med metallbalken som nu satt fast på ett klumpigt sätt i berg- och dalbanan. När vi började gå ner skakade hela åkturen våldsamt. Det kändes som att vi skulle flyga av banan. Vi kom till den första kurvan. Jag hörde ett högt knäpp och två skrik. De sju berg- och dalbanorna bakom oss bröts loss och metallbalken hamnade under. När vi svängde såg jag i förvåning hur vagnarna bakom oss flög av spåret. Vid den punkten på åkturen var det cirka 15 meter ovanför marken. Fortfarande tillräckligt högt för att döda dem. Jag var inte tillräckligt snabb för att blunda och såg hela händelsen. De flög av spåret som om de hade vingar och störtade plötsligt ner i marken. Skrikandet slutade omedelbart när åkturen landade upp och ner. Min fantasi fyllde i tomrummen och ryggade tillbaka vid tanken på massaken under mig. Och sen var det bara vi två kvar. Jag hoppades på att åkturen på något sätt skulle stanna eller sakta ner eftersom att vi förlorade de sju bakre vagnarna. Jag var inte säker på vad logiken var, men vi var desperata vid det här laget. Efter ytterligare en timme visade det inget tecken på att sakta ner. När vi nådde 8 timmar förväntade vi oss vårt öde. Jag hoppades att allt detta bara skulle vara över och att vi skulle kunna vara klara. Jag trodde inte någon av oss trodde att vi skulle komma undan. Vi hoppades bara, vid det här laget, att våra dödsfall skulle vara snabba. Under de närmaste timmarna märkte vi att en bit metall på vagnen framför oss började gunga och lossna. Jag är inte säker på om det bara var slitage från åkturen som pågick så länge eller från hela nätfiaskot. Det verkade som att den var på väg att lossna och vi skulle ducka undan. Vi föreställde oss att det värsta möjliga resultatet var att den skulle flyga av och hugga av våra huvuden. Till slut kom den loss, men det var inte en dramatisk händelse som vi trodde att det skulle vara. Det var mycket värre. Istället för att lossna helt, lossnade den bara delvis och började gnissla högt mot spåret. Vi hörde ett tydligt krypande ljud från alla som tittade nerifrån. Ljudet var förfärligt. Den tunna metallremsan började hitta sin väg under vagnen. Charlie var orolig att den skulle lossa berg- och dalbanan från sina spår som vi såg bara några timmar tidigare. Han sa att han skulle försöka ta tag i den. Jag bad honom att inte göra det. Efter några varv av att säga till honom att bara låta det vara bestämde han sig och vred på kroppen för att försöka få tag i den vassa metallen. Jag kunde inte se hans hand när han sträckte sig ner efter den, men jag kunde se hans ansikte. På något sätt gjorde det hela värre. Hans uttryck förändrades snabbt från fokuserat till chockat på bara några sekunder. Hans ansikte var tomt. Jag hörde skrik men visste inte vad som hände. Han lyfte upp armen och Jag tror aldrig jag kommer kunna få bilden av vad som brukade vara hans arm ur mitt huvud. När han greppade metallen, slank den och gick djupt in i hans underarm. Jag försökte ta tag i hans axel för att lugna ner honom, men till min förvåning så var han lugn. Han var tystare vid det här tillfället än han varit under hela dagen. Han ville inte ens se på mig. Han var nästan fascinerad av synen på sin blodiga, missbildade arm. Jag kände mig svimfärdig och hade en ringande känsla i öronen. Att se blodet börja röra sig längs hela hans kropp, sedan mot mig på golvet i bergochdalbanan. Det fick mig att må illa att se blodet röra sig runt i vagnen när vi åkte runt kurvorna på åkturen. Inom några minuter såg Charlie ut som ett spöke. Jag gjorde mitt bästa för att försöka linda in hans arm med trasor från min tröja, men det var helt meningslöst. Jag tror inte att en gammal t-shirt kan hjälpa när man ser benet redan. Jag försökte prata med honom. Jag försökte få honom att känna sig så bekväm som möjligt, men det var ingen mening. Han förlorade medvetandet lite då och då. Vi började gå upp för backen och han tittade äntligen på mig. Jag kan inte börja förklara allt jag såg i hans ögon. Jag kunde se smärtan och sorgen, men också lättnaden. Han visste att han skulle dö, men jag tror inte att han brydde sig. Han gav mig en svag nick och tittade sen framåt när vi gick ner för backen. Jag försökte hålla ett nära öga på honom den här omgången, men det var ärligt talat svårt att se på honom. Jag hörde honom ta ett djupt andetag precis innan loopet, och när vi avslutade loopet tittade jag över på honom och ja, han var borta. Jag var nu ensam kvar i dödsfällan. Jag kunde aldrig ha föreställt mig att det kunde bli värre. Men att ha en död kropp bredvid sig på en bergochdalbana är inte något jag skulle rekommendera. Jag satt i chock bredvid min döda vän i ett par timmar. Jag var stelfrusen av rädsla. Jag ville inte ens tänka på ett sätt att ta mig därifrån längre. Efter att ha fått lite mod övervägde jag mitt nästa drag. Jag kom tillbaka till verkligheten och insåg att bergochdalbanan gick lite långsammare nu. Det var inte mycket, men om looparna tog bara lite längre tid än tidigare måste den här förbannade metallen som dödade Charlie ha kommit under och inte spårat ur den, utan bromsat ner den istället. Jag tog av mig både mina och Charlies skor. Jag hade en plan som förmodligen var dum, men om jag dog, åtminstone skulle det vara i mina egna händer. När jag passerade landningsområdet började bergochdalbanan sakta ner precis före uppförsbacken. Jag kastade alla fyra skor precis framför åkturen. En del av en sko träffade lastbilen precis på rätt ställe. Åkturen stannade. Jag kunde känna hur bergochdalbanan nästan pulserade. Försökte röra sig med all sin kraft. Jag hade ont. Mina axlar var illa tilltyglade av axelstöden som upprepade gånger slog mig om och om igen. Hela min nedre halva värkte av att sitta på en hård sits i timmar och timmar. Jag tog ett djupt andetag och drog in magen som jag aldrig hade gjort förr. Jag släppte ut ett skräckslaget skrik när jag tvingade min kropp ur det bälte som hållit mig fast de senaste 12 timmarna. Ungefär 360 varv runt spåret. Mitt hjärta slog snabbt när jag kände att bergochdalbanan började vinna kampen och röra sig igen. Jag lyckades pressa mig ut bara några sekunder innan den satte av. Jag var fri och hoppade. Turligt nog träffade jag precis nätet nedanför. Jag lyckades också träffa nätet på rätt sätt, så jag skadade mig inte allt för illa. Ingenting är värre än vad den åkturen redan gjort mig. Jag låg på nätet och tittade upp mot himlen i förvåning. Jag var stilla, jag rörde mig inte. Det fick mig att nästan må illa att inte röra mig. Som när du läser en bok i bilen och tittar upp efter en timme. Allt var suddigt. Jag kunde knappt höra de svaga ljuden av människor som försökte komma åt mig. Men det var mest bara mina öron som ringde och mitt hjärta som slog. Efter bara några minuter var jag nere. De skyndade mig omedelbart till akuten, där jag låg i 3 veckor. Jag hade ett brutet revben, ett brutet nyckelben, svåra blåmärken och en hjärnskakning, bara för att nämna några saker, för att inte tala om den mentala trauman. Jag skriver detta när jag känner mig redo att äntligen berätta min historia. Det här är första gången jag gräver i mina minnen och återkallar hela upplevelsen. Jag har börjat arbeta igenom allt detta med en terapeut. Och det har fått mig att inse att jag måste få ut det ur mitt system. Försök inte ens hitta något om den här historien. Ägarna till parken har gjort ett misstänkt bra jobb med att dölja den. Det är ännu en anledning till att jag vill få ut min historia. De har helt rensat internet från det på något sätt. Även om det har hjälpt att prata med en professionell terapeut finns det fortfarande vissa ljud och bilder som jag aldrig helt kan få ur mitt huvud. Om du tar något med dig från min historia är det att du ska lita på dig själv. Även om du inte tror på en högre kraft eller magkänslan. Om du känner något, lita på det. Snälla.
Och där var Storytime slut för denna gång. Man är ju inte jättesugen på att dra till en nöjespark efter det här. Det har jag dessvärre inte varit sedan förra årets olycka på Gröna Lund som påminner lite om det här, och det var ju otroligt hemskt. Och efter det har jag en skräck för berg- och dalbanor, och den här storyn gjorde det inte bättre så att säga. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om dagens avsnitt. Och med det så tackar jag för mig. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.